Låt oss be tillsammans. Tack Herre för det du gjorde på korset. Herre, det är vårt hopp. Det är grunden för vår frälsning. Vi ber Herre att du ska göra ditt ord levande för oss idag. Tala till oss här, vi ber. I Jesu namn. Amen. Lilian sa att undrar vad du ska predika om idag. Och så tänkte hon, det vet jag nog. Men då sa jag, det är inte så säkert att det blir en traditionell långfredagspredikan. Så jag tänkte tala över försoningsdagen, den stora försoningsdagen. Det är ju så att allt det Jesus gjorde är ju uppfyllelse av gammaltestamentlig profetia. Det nya förbundet är djupt begravet i det gamla förbundet. Och allt det Gud har uppenbarat i det gamla förbundet. Fast vi som människor som lever nu för tiden, vi kanske inte tänker så ofta på hur djupt det sitter i gamla testamentet, det Jesus gjorde för oss. Och det är sånt man får klart för sig när man tränger mer in i nya testamentet. Man läser ett brev som Hebreerbrevet och ser att det är ju helt ut ifrån gamla testamentet. Och i Hebreerbrevet finns det just ett offer som kommer igen på många sätt och på många ställen genom Hebreerbrevet, och det är just den stora försoningsdagen. Så att därför blir det lite klassrumsundervisning här också, så bli inte förskräckta nu över detta. Det står ju tabernaklet där, och vad var det för någonting? Tabernaklet var ju som ett tält. Och det hade två delar. Det var det allra heligaste och det heliga. Och i det heliga, där fick bara präster gå in. Men i det allra heligaste, där fick inga vanliga präster gå in någonsin. Utan bara överste prästen. Och bara en gång per år. Bara på den stora försoningsdagen. Aldrig annars fick överste prästen gå in i det allra heligaste. Och då kan man ju tänka sig, hur såg det ut? Om man tänker sig Husbykyrkan som en sorts tält här nu då. Så kan man dra en gräns här då. Så får man två rum. Och då blir det heliga och det allra heligaste. Och många har ju besökt ortodoxa kyrkor. Och många ortodoxa kyrkor är just indelade på det här sättet. Med en tydlig gräns mellan det heliga och det allra heligaste. Så där har man tagit bilden från tabernaklet, templet i Israel. Runt det här så var det en förgård. Och på förgården där fick prästerna gå in, men också människor som skulle offra, komma med sina offerdjur. De fick komma in till förgården, men vanliga människor fick ju aldrig gå in i tabernaklet överhuvudtaget. Aldrig sätta sin fot inne i det heliga. Det förekom inte. Så att man kunde komma till förgården och där var det stopp, så att säga. Det fanns ju olika saker här i i det här tabernaklet. Det fanns ett offeraltare och den stod ute på förgården, och det var där alla djuren offrades vid det här altaret. Det fanns ett kar och det var ju fyllt med vatten, och innan prästen gick in i tabernaklet så måste han ju tvätta sig, och därför stod karet där vid ingången till tabernaklet. Det fanns en ljusstake, en sjuarmad ljusstake. Den skulle brinna helst hela tiden, och det var prästernas uppgift att se till att det inte saknades olja i den här ljusstaken. Och det var den enda ljuskällan som fanns inne i tabernaklet. Det var just den här sjuarmade ljusstaken. Det fanns inga fönster eller så. Här inne fanns ett bord med skådebröd, som det heter. Det var 12 bröd. Ett för varje stam i Israel. Och en gång i veckan så bytte man ut de här bröden. Det fanns ett rökelsealtare, och varje dag så gick prästerna in och tände rökelse. Det gjorde man 2 gånger om dagen. Och om ni kommer ihåg berättelsen i Lukas evangeliet om när ängeln Gabriel uppenbarar sig för Zakarias, Johannes döparens pappa. Då var ju han präst, Zakarias, och han var inne i templet för att tända den här rökelsen när Herrens ängel uppenbarar sig för honom och berättar att han ska få en son som ska heta Johannes. Och så kommer då profetian, eller informationen från ängeln Gabriel om den här sonen, hans uppgift, Johannes döparen. Det fanns ett förhänge, som ett draperi kan man tänka sig, som skilde då det heliga från det allra heligaste. Och ni vet, när Jesus dog i Jerusalem, då brast det här förhänget uppifrån och ända ner, för att visa faktiskt att nu är vägen in i det allra heligaste öppen för vanliga människor genom Jesus Kristus. Men inte i det jordiska templet, utan i själva himlen. En öppen himmel talar vi om. I det allra heligaste stod ju den här arken, som den kallades för. Det var ju en låda överdragen med guld. Och i den fanns då de 10 budorden, 2 stentavlor. Det här locket på arken var lite speciellt. Det hade 2 keruber, änglavarelser kan man tänka sig, överdragna med guld. Och det här var då en bild på nådens tron i himlen. Det här locket kallas för nådastolen. Alltså att Herren uppenbarade sig här i det allra heligaste. På ett sånt sätt så när överste prästen faktiskt gick in i det allra heligaste, gick han in inför Guds ansikte. Och det står ju då om Herren som tronar på keruberna. Och det är ju då den himmelska uppenbarelsen. Vi talar om Hesekiel. Och hur såg det här ut då? Ja, det här är ju förstås inte originalet, det förstår ni. Men det är ett försök av några att återskapa hur det här har sett ut. Och ungefär så här såg det ut. Ni ser förgården där. Allt det här var ju portabelt. Det ser ganska löst ut, men tält är ju portabelt. Man kan ju riva det och man kan sätta upp det. Och så var det ju med tabernaklet. Man vandrade ju i öknen. Så att det var alltså löstagbart, och det gick att frakta det här. Det var ju leviternas uppgift att frakta de här, att sätta upp tabernaklet. Och det kunde se ut ungefär så här då, om man tittade in i tabernaklet där vi har de olika föremålen inuti. Och den stora försoningsdagen, kanske den viktigaste dagen i hela Israels kalender. Och vi ska läsa om varför den var så viktig. Vi läser i tredje Mosebok, kapitel 16, vers 29-34. Detta ska vara en evig stadga. I sjunde månaden, på tionde dagen i månaden, ska ni fasta och inte utföra något arbete. Varken de som är födda i landet eller främlingen som bor ibland er. Ty på den dagen ska försoning bringas för att rena er. Från alla era synder ska ni renas inför Herrens ansikte. En vilosabbat ska den vara för er, och ni ska fasta. Detta ska vara en evig stadga. Den präst som har blivit smord och invigd till att vara präst i sin fars ställe ska bringa försoning. Han ska ta på sig linnekläderna, de heliga kläderna, och han ska bringa försoning för det allra heligaste och försoning för uppenbarelsetältet och altaret, och han ska bringa försoning för prästerna och allt folket i församlingen. Detta ska vara en evig stadga, så att försoning bringas för Israels barn en gång om året för alla deras synder. Okej, så försoningsdagen var ju rätt viktig. Det var alltså en dag när folkets synder under ett helt år skulle försonas med Gud. Och översteprästen, var han viktig? Varför var det just han? Ja, vi har lite svårt att tänka i de här termerna, men det är så här då att översteprästen, han representerade hela folket, hela Israel. Och det ser man på hans kläder, de symboler han hade, på bröstskölden, på axelklaffarna, allt det här. Att han representerar hela Israel. På ett sådant sätt att när han gick in i det allra heligaste, inför Herren, då var det som att hela folket, alla i Israel, gick in i sin överste präst och var närvarande inför Herren. Och det här är ju ganska viktig tanke om man tänker på Jesus, som då representerar dig och mig när han går in i det allra heligaste inför Faderns ansikte. Ja, så han var alltså representanten för hela Israel, och som överste präst kunde han då försona folket med Gud. Är ni med? Okej, nästan. Det fanns två bockar på den stora försoningsdagen. Den ena bocken visar vad försoningen betyder för Herren. Den andra bocken, den visar vad försoningen betyder för människan, för oss människor. Så det är två delar av försoningen vi ser i de här två bockarna. Vi tittar på den första bocken. Det står 15-19 där. Det räcker kanske om vi läser 15-17. I tredje Mosebok kapitel 16. Sen ska han slakta folkets syndoffersbock och bära in dess blod innanför förlåten. Och han ska göra med blodet som han gjorde med tjurens blod. Han ska stänka det på nådastolen och framför nådastolen. Så ska han bringa försoning för helgedomen och rena den från Israels barns orenheter och överträdelser. Ja, från alla deras synder. På samma sätt ska han göra med uppenbarelsetältet som har sin plats hos dem mitt ibland deras orenheter. Ingen människa får vara i uppenbarelsetältet från den stund då han går in för att bringa försoning i helgedomen till dess han går ut. Så ska han bringa försoning för sig själv och sitt hus och för Israels hela församling. Okej. Så den första bocken, det är den som då är för Herren. Och den offras då ute vid det här offeraltaret. Och han tar alltså med sig blod in i tabernaklet. Och han går in i det allra heligaste innanför förlåten. Och det är alltså enda gången på hela året. Och så stänker han blodet på nådastolen inför Herrens ansikte. Och på så sätt så visar det här försoningens del för Herren. Hur är det med Herren? Är han en helig Gud? Är det så att Guds vrede är upptänd över all ogudaktighet som finns i världen? Eller bryr sig inte Gud om synden? Ursäkta frågan. Så visar Bibeln på Gud är en helig Gud. Han har vrede över synden. Han är en domare, framställd så i Bibeln. Och om man tittar in i Hebreerbrevet, som vi ska titta lite senare, inte just den här versen, så står det ju att det är människan förelagt att en gång dö och sedan dömas. Och om vi tittar på vår trosbekännelse, som vi inte läser så ofta i Husbykyrkan, att Herren Jesus ska komma tillbaka för att döma levande och döda. Så en helig Gud inte alls håller med om synden, som dessutom är en domare över levande och döda. Och det här är den delen av försoningen som den första bocken visar på. Där överste prästen går in inför Guds ansikte, den helige Gudens ansikte, och försonar folkets synd med Gud. Den andra bocken, den var för folket. Jag läser från vers 21 börjar jag. Och Aaron ska lägga båda händerna på den levande bockens huvud och bekänna över honom Israels barns alla missgärningar och överträdelser, ja alla deras synder. Han ska lägga den på bockens huvud och sedan sända iväg honom ut i öknen genom en man som hålls redo för detta. Bocken ska bära alla deras missgärningar på sig ut i ödemarken, och man ska släppa bocken ut i öknen. Så överste prästen lägger alltså sina händer på bockens huvud och bekänner då all den synd som Israels folk har gjort. Så det blir en överföring av synden till den här bocken, som då leds ut i öknen och sen får springa bort, så att säga, bort ifrån folket. Och det här visar ju då vad bocken, vad den andra syndoffersbocken, vad försoningen betyder för oss, för Israels folk. att Herren faktiskt tar bort synden. Synden är försonad och den är borttagen. När Gud förlåter så säger skriften att han förlåter så att han aldrig mer kommer ihåg. Och deras synder och deras orättfärdiga gärningar ska jag aldrig mer komma ihåg. Och Herren för bort synden ifrån oss. Det står att våra synder är lika långt ifrån oss som öster är ifrån väster. Och det är precis den här delen av försoningen som den andra bocken visar. Vår synd läggs på Kristus. Han har burit min synd. Alltihopa överfört på Kristus, vår överste präst. Och när han offrar sitt liv, då lider han för vår skull. Och synden blir försonad. Vi blir förlåtna och renade genom Jesu blod. Hebreerbrevet kapitel 9, vers 11-14. Och som jag sa inledningsvis så är det ju många ställen i Hebreerbrevet som visar på just det här offret på försoningsdagen. Så jag läser texten 11-14, Hebreerbrevet 9. Men nu har Kristus kommit som överste präst för det goda som vi äger. Genom det större och fullkomligare tabernakel som inte är gjort med händer. Det vill säga som inte tillhör den här skapelsen. Gick han en gång för alla in i det allra heligaste. Inte med bockars och kalvars blod. Utan med sitt eget blod. Och vann en evig återlösning. Om ni redan blod av bockar och tjurar och askan av en kviga stängt på det orena helgar till yttre renhet. Hur mycket mer ska då inte Kristi blod rena våra samveten från döda gärningar så att vi tjänar den levande guden? Ty Kristus har genom den evige ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud. Okej, när man då vet om hur offret gick till på den stora försoningsdagen, då ser man ju också hur det här är beskrivet i Hebreerbrevet. Kristus har alltså gått in i det allra heligaste, men inte i ett jordiskt tempel. Han har alltså gått in i själva himlen. Och han har gjort det en gång för alla. Alltså inte varje år, som det hände på den stora försoningsdagen. Utan en enda gång har han gått in. Och han är faktiskt kvar. Han har inte gått ut än. Men han har gått in i själva himmelen. Och han har inte kommit med något djuroffer. Nej. Han har kommit med sitt eget blod in i det allra heligaste i själva himlen. Och vunnit en evig återlösning. Det här är ju ofattbart nästan. En evig återlösning är vunnen för dig. genom Jesu eget blod. Ja, det låter ju ganska bra det här. Det är kanske det här som är goda nyheter, varför inte? Och så säger han då, om redan blod av bockar och tjurar och askar av en ko helgar till yttre renhet. Ja, det kan ju vara bra med yttre renhet. Men Kristi blod, hur mycket mer ska då inte Kristi blod rena våra samveten? Alltså en inre rening sker genom Kristi blod. Har du försökt att rena dig själv någon gång? Går det bra? Jag brukar ibland säga till våra muslimska vänner, ja, vi kan göra våra tvagningar, vi kan tvätta oss på det rätta sättet. Men har du försökt att tvätta ditt hjärta? Har du försökt att tvätta ditt hjärta? Gick det bra? Nej, det kan vi inte göra. Men det finns en som kan rena våra samveten. Det är Jesus. Hans blod renar. En inre rening renar våra samveten. Det är fantastiskt. Att veta då att man är förlåten. Att veta att man är renad i Jesu blod. Det är fantastisk befrielse det handlar om. Total förlåtelse från Gud. Ta det här till hjärtat. Leva i Guds nåd. Leva i den här försoningen. Det är underbart. Jaha, det var slut där. Men det kanske det var. Det skulle kunna vara slut där. Ta emot Jesus i ditt hjärta. Tänk på att han har offrat sig själv. Och när han gör det så är han överste präst. Det låter konstigt. Jesus överste präst. Men det är för att han är Messias, den smorde. Det är tre tjänster som smörjs i Gamla testamentet. Det är profettjänsten, och det är kungatjänsten, och det är prästtjänsten. Och han är ju profeten, för han har talat Guds ord. Han har utfört under och tecken. Han är Messias profeten. Han är ju kungen. Han är kungen i Guds rike. Han är konungarnas konung, herrarnas herre. Han har all makt i himlen och på jorden. Han är Messias kungen. Han är överste prästen. Den som kom för att offra sitt liv för en förlorad värld. Och som överste präst, lyssna nu, representerade han alla. Alla folk. Alla människor. Vi var med i det här offret som Jesus gjorde. Skriften säger, våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä. mina synder. Han är vår överste präst. Och han gick då med sitt eget blod in och vann en evig återlösning. Om du vill ha det, om du vill ta emot det, så är det för dig. Han gjorde det för din skull. Ska vi be tillsammans? Tack Herre för din gränslösa kärlek. Herre, vi som inte kan tvätta våra hjärtan, vi får komma till dig och bli tvättade, renade genom ditt offer, genom ditt blod. Tack Herre för att du renar längst in i vårt innersta. Tack för din förlåtelse som är gränslös och total. Att du har skilt våra synder ifrån oss. Lika långt som öster är från väster. Vi tackar dig Herre för denna underbara frälsning. Hjälp oss Herre att ta emot. Hjälp oss att leva i nåden. Hjälp oss att leva i den totala förlåtelsen. Inneslutna i din kärlek. Och faktiskt inneslutna i dig, Jesus Kristus, Guds son. Amen.